Fem mål och fem assist på 11 matcher i hockey. Vem tror du jag tänker på? Värmlänning. Lång. Som in i tusan.
Idsell.
Idsell, helt rätt. 1+1 ikväll. Bickalskoga borta mot Almtuna. Den långa mannen uppe från Hagfors levererar. Vad tror du?
Ja, det var så pass alltså. Jag har sett att de har gjort en del poäng, men att det var så mycket visste jag faktiskt inte.
Nej, det är starkt.
Det verkar som de har fått ihop det igen där borta i Karlskoga. Jag ska inte påstå att jag har sett speciellt mycket, men...
Nej, men...
Men så här bra trodde väl inte folk att det skulle gå, va?
Nej, herregud, de var väl tippade i botten. Och det kunde man ju på ett sätt förstå med tanke på så många, enormt många av de bärande poängmässiga spelarna som försvann.
Ja, vad hade de nästa, vad kan man bryta av med 130 poäng där i första kedjan bara, va?
Ja, men precis.
Det var typ 50-40 poäng någonstans där, va? På de tre.
Ja, exakt.
Torell, Lillis och Torell.
Ja. Nej, så det är mycket. Men de verkar, alltså det kändes som ett väldigt vettigt karriärsteg av Victor Ejdsell faktiskt att gå dit. Efter den säsongen han hade i fjol. Och det här är en jättebra start. Han gjorde ett snyggt mål ikväll. Jag såg det här på tvn där han kommer mot backen och bryter runt och trycker in framför mål.
Han har ju... Tisdag kväll kan man väl säga att det är då,
med andra ord. Tisdag kväll, exakt.
Och ni lyssnar på VS-sportens podcast och jag heter Jakob Järpegård och du heter
Johan Ekberg.
Gött. Och se till att fixa vår första recension nu då på iTunes, ja. Ni snälla.
Det är jobbigt detta.
Ja, Hedlund har börjat reta oss nu.
Han kollade senast idag också och tryckte in det i ansiktet på mig. Jag bara, det är fortfarande inte skrivit någon recension om er.
Ja, kämpa. Du, apropå Ejdsell då och vettigt karriärval, tror du Oskar Sten kommer bli utlånad snart?
Ja, han var inte med i truppen idag i sista JVM-förberedande. Långt ifrån där känns det inte som att det kan vara faktiskt att han åker. Men nu var Leffe var lite inne på att han kanske får spela imorgon mot Djurgården. De har väl snurrat runt på honom lite. Han har väl fått några minuter i matcherna.
De har matchat hela alla spelare de senaste matcherna faktiskt.
Ja. Ja, han hade nog gärna
varit med. Jag såg att han och Leffe hade ett långt snack efter träningen innan i måndags där när jag var på plats. När träningen var slut så stod hon länge och snackade där ute på isen. Då hade man gärna velat varit en fågel på Leffes axel eller någonting och lyssnat. Jaha. Det var för övrigt en fågel inne i arenan. Det var en skata som flög omkring där. Så att de hade stod och kliat sig i huvudet lite, vaktmästaren. De visste inte riktigt hur de skulle få ut den där skatan.
Jobbigt. Ja. På tal om Sten och efter. Du har en historia om hans. Får jag dra en annan historia om han? I tisdags, förra tisdagen. Liberec-matchen där. När jag stod och gjorde intervjuer efter matchen i omklädningsrummet. Så byter Oskar Sten om. Drar på sig träningströja och så här. Och sticker ut på isen och kör ett ispass. Han har inte fått spela där.
Ja, J20-tränare kanske, eller?
Nej, ja, det kanske är möjligt, jag vet inte. Det var ju sent. Nej, så sent tror jag inte de tränade. Det var efter matchen liksom. Ja.
Ja. Det var för övrigt väldigt kul. I måndags där som sagt så fick vi ju tips om att Micke tränade på is. Jag satt inne på jobbet och kastade mig in i bilen och stack dit för att ja, men det är alltid trevligt att snacka med folk face to face, och är de i hallen så är de lite, det är inte som att knacka på hemma hos dem direkt liksom, ifall man vill ta ett snack. Så det kändes okej. Och när jag kom dit så var det ett gäng på is, och då var det Nygård och Pennerborn på ena sidan, och så var det Pelle Pressberg och Rasmus Asplund på andra sidan. Pelle och Rasmus stod och nötte skottteknik och nötte och sköt och sköt och stod liksom och pratade och pekade och tittade på klubbor och sådär. Micke åkte omkring lite mitt emellan och körde lite på egen hand, och sen så körde Pennerborn och Jocke Nygård övningar, liksom avslutsövningar fast i hög fart. Så det är ganska tydligt, jag pratade lite med Pennerborn efter också liksom, och hans filosofi lite grann att man ska framhäva det man är bra på liksom, sådär. Så att det var ganska uppenbart att man tränar på Nygårds styrka, vilket är skridskoåkningen, men samtidigt kanske tränar på något han vill utveckla, vilket är avsluten. Så där körde de i, ja, jag var där en timme, och då hade de ju varit på is en stund. Och det var liksom en stund innan Färjestads ordinarie träning. Så. Det var väldigt kul att se, bara stå och titta på hur de jobbar och pratar och pekar och så.
Mm.
Pelle Pressberg finns ju med som en resurs där som skotttränare mer eller mindre. Han arbetstränar väl lite som jag har förstått. Mm. Han finns väl som en resurs ifrån Arbetsförmedlingen eller hur det nu hänger ihop.
Ja, exakt. Ja, det är intressant.
Ja, ja, lite bonusinfo.
Ja, innan vi går vidare ska jag bara rätta mig själv. Frölunda-matchen var det ju. Oskar Sten åkte ut efter och tränade. Han spelade ju mot Liberec. Då var han ju en av med i laget. Så.
Lördags.
Ingen får komma och slå mig på fingrarna för att jag sitter och pratar goja. Nu Nej. Går vi vidare.
Ja, det gör vi. Vi ska väl säga det också att vi har en gäst i den här veckans avsnitt också. Du har snackat med
Oskar Eriksson. Ett av, ska vi säga tillsammans med Emma Dahlström, våra största OS-hopp i Pyeongchang här om det är typ 1 år och 4 månader. Det är inte länge kvar alls innan det är vinter-OS.
Det är sjukt, så är det.
Trea i Lagedin, så vi nördar in oss på curling och på deras liv. Jätteintressant med tanke på att det är ett lag som man, ja, man vet så lite om dem på många sätt. För jag menar, nu sticker de iväg och borta i 5 veckor här liksom, och är ute och reser och spelar tävlingar. Så,
ja, mer om det sen som sagt. Så nu är det väl bara att vi kör ett litet nyhetssvep här, eller lite korta snackis. Så har vi redan bjudit på lite hockey och nu. Spelar vi över på lite innebandy. På morgonen här blir det klart att Luis Bilinska bara efter 4 matcher får ett förlängt kontrakt med Karlstad IBF. 2 nya säsonger, det är, får man säga, är snabbt agerat.
Rekordsnabbt!
Ja, nästan så. Nej, men det är väl, hon har gjort 7 mål på 4 matcher och Karlstad inser att okej, det är, andra kommer se det här, nu är det lika bra att vi agerar, och så gör man det. Det tycker jag är imponerande att man i
vissa handlingskraft slutet, skulle jag säga, va?
Ja, slutet av oktober.
Vet du vad det är? Vet du vad det är? Schweizklass.
Ja, fast då skulle hon ha gått till ett annat. Då hade de presenterat henne för typ Pixbo nu redan.
Ja,
om det hade varit Schweiz.
Ja, faktiskt. för säsongen 2018-2019, troligtvis.
Ja, det som är lite roligt med Bilinska, det är ju att sättet hon värvade till Karlstad. Vi kan exklusivt i podden bjuda på spelet bakom kulisserna kring hur det gick till. Vi avslöjade ju övergången här tidigare i somras i VF när det blev klart.
Det är en bra story, så spetsa ögonen nu folk.
Ja, det är faktiskt en jäkligt bra story. Jag måste bara se till att jag berättar den på rätt sätt och sådär. Jag kommer behöva utelämna lite namn sådär för att det är schysst.
Finns det någon Mr. X med i historien?
Ja, det kan man väl säga om man vill. Nej, men övergången blev ju klar där efter ett kort provspel, men det är väl i somras. Och då kunde du läsa om det i VF, men det vi kan berätta nu är spelet inför där. För att det har ju varit ganska känt att ända sedan Filippa Rosendahl valde och liksom... Ja, trappa ner kan man väl ändå kalla det för nu trappar hon ju faktiskt ner vidare, ja, även om att Hagfors är bra nivå liksom. Så,
det var ett steg ner. Det
var ett steg ner i alla fall. Deras enda rightare lämnade laget. Och sen dess har de lidit ganska mycket av att de inte har en right-skytt. Så att det var liksom det stora målet under silly season var att få in en rightare. Men så dröjde det och så fick de inte in en rightare.
Mikaela Målström var väl högt på önskelistan och valde att stämma
ändå. Ja, Forshaga tjej där som valde att förlänga i med Gotlandslaget ändre. Och så har vi en innebandynörd som jag råkar känna som till slut kom och berättade det här för mig. Att, vet du liksom berättan hur det gick till när... Hur det gick till liksom. Då hade han vaknat lite tidigt en morgon. Och av någon anledning så började han fundera på. Men vad fan, det måste ju finnas en. Måste ju finnas en right-skytt. Någon right-skytt någonstans liksom. Så började han fundera på andra ligor. Och kollade väl i Danmark tror jag. Och så. Ja, där hittade han något. Men det verkar, jag tror det är någon spelare. Någon danska där som typ har hamnat i Malmö eller något faktiskt. Det var väl ett av de här namnen som han typ hittade inom poängliga eller något sånt där. Och så hittade han då Bilinska i toppen av den norska poängligan och såg, kunde hitta att hon var rightare och han hittade någon till där. Tvåan i poängligan var väl typ också lettiska tror jag, men hon var leftare så det var bara stryka det namnet liksom. vet ju egentligen ingenting mer om det här och det var liksom, ja, lite insomnia och lite surfande på några sajter och sen så innebandynörd som personen är så lyckades han väl få iväg det här tipset till någon, vem vet jag faktiskt inte, men någon i Karlstad IBFs organisation helt enkelt som ja, väl i sin tur förmedlade det här vidare och det resulterade i att hon blev inbjuden till Karlstad för att provträna och på den vägen är det.
Ja. Det är tur att vissa människor har svårt att sova ibland.
Ja, det är ju helt... Alltså tänk, hade han inte vaknat lite för tidigt den morgonen så kanske de inte hade haft en rightare den här säsongen. Nej. Heller.
Nej.
Ja, det är så kan det gå till ibland när man värvar spelare.
Mm. Men du, på tal om lustiga historier om hur man värvar spelare då. Håller vi i hockeystudion på att värva en spelare åt Sverige istället?
Ja, kanske är så va? Jag vet inte. Dick Axelsson är ju ganska bra på att sälja in sig själv i alla fall.
Ja, jag vet inte. Det känns som att på något sätt så... Alltså, vi har inte startat rykten om att Dick ska hem till Sverige. Det har han startat så bra själv. Men ryktet Dick Axelsson till Färjestad nästa säsong. Det har vi väl bra mycket del i ändå va?
Ja, det får man väl ändå säga. Mm. Det snurrar ju ganska rejält bland fans på sociala medier. Och när ni listade honom där som... Mest CV-ad på er lista i hockeystudion så, och vi gjorde en liten uppföljning på det så var det ändå naturligt att fråga honom om det var aktuellt med en flytt.
Och vad sa han?
Ja. Ja.
Vi får väl se om Lob hör av sig.
Ja men precis. Mm.
Mm. Och, ska vi bjuda på något återigen i podden som det kommer i onsdagens VF. Vad Lob själv säger, jag ringde och pratade med honom idag om det här och om lite annat. Och så här sa han om Dick. Jag har alltid sagt att det är synd när man tappar ens underhållande spelare. Och Dick är en spelare som är oerhört intressant för både laget och publiken. För en sån spelare måste det finnas intresse från Färjestads sida. Om det sen är en möjlig övergång eller blir varse, säger Lob. Jag har inte haft någon kontakt med varken Dick eller agenten i det här läget och har ingen aning om det är Dick som säger in att han vill hem till Sverige för att få högre lön i Davos eller fall det är Dick som verkligen vill hem till Sverige och ser Färjestad som ett alternativ och var även lite inne på att om det nu är så att det finns intresse att stanna kvar i trade så är vi ju körda med budgivning att det kan aldrig vara pengarna som tar honom till Karlstad. Men Lob hade allt läst VF för han hade koll på Dick-citaten om att han trivdes väldigt bra i Karlstad och det här. Så han hade stenkoll, han sa att det värmde och det är sådana grejer de får spela på i så fall. Det är ju möjligheten att få honom hit. De har ju inte, visst, han kan få en jättebra lön här. Mm. En lön vi skulle drömma om att ha, men...
ja, visst. Jo, men allting är relativt.
Så är det.
Ja.
Mm. Så ja, vi får se. Spännande. Fortsättning följer.
Mm. Det vore ju väldigt skönt för mitt ego, om inte annat som ändå gjorde själva grejen med Dick där och ringde upp honom dagen efter hockeystudion och sådär. Och Dick har ju även lovat att han kommer vara gäst i hockeystudion, första gästen om det blir så att han kommer
till Karlstad. Han skulle bli besviken om han inte.
Ja, verkligen.
Ja, mm. Ja, det är roligt. Ska vi bara till sist innan vi går över på Oskar Eriksson bara komma in lite på det som är precis nytt här. Karlstad IBF Dalen 4-8. Herrarna pratar vi då, ledde 4-3 i andra perioden och släpper sen in 5 raka mål, varav 4 i den sista. Så en ny sista period fäller laget får vi väl säga. Och de är fast under strecket. Det går tungt.
Det går väldigt tungt. Ni hörde ju Jonas Wiberg här i podden förra gången och då han lät hoppfull och kände som att ja, men, de ska nog kunna vända på det här, men
och de har ju vunnit sen dess. För Linköping var väl därefter va? Tror jag. Tror faktiskt det var den han pratade
precis,
om.
Men Linköping var ju första matchen efter. Mm. Det stämmer ju.
Och den vann de. Mm. Som ju också är det laget som är under strecket. Mm. Imorgon tror jag Linköping och Höllviken möts. Så det är ju inte osannolikt att Karlstad är tabelljumbo imorgon. Faktiskt. Nej, det går väldigt tufft. Det känns som att ett lag som är tyngt av förväntningarna. I fjol lite ingenting att förlora. Väldigt bra allt de tar. I fjol var det väl i stort sett bara Gävle men folk tyckte de skulle vinna mot. Och Och nu går det tungt och det är många som kanske inte är på den nivån de ska vara och det är farligt. Det kan bli en tung spiral väldigt fort.
Så är det.
Ja, det var det.
Ja, det är väl det som är aktuellast och hetast just nu. Jag vill bara till sist säga att Sifal har allting i egna händer så att vi kan få Säffle-derbyn i division 3 nästa säsong. Det vore himla kul tycker jag. Det är den enda fotbollen jag bryr mig om faktiskt.
Ja, vi får väl säga, det vore ju skönt. Alltså de här pseudoderbyna som har varit i fyra nu mellan
Nej,
Sifal
det
och
gills
Säffle
inte.
2, det har
Nej, nej,
varit
nej, det
något.
gills inte.
Men
Nej,
de
nej.
blir ju inte oavsett vad som händer för Säffle 2,
Nej.
eller hur?
Ja.
Fick vi in lite Säffle-fotboll också.
Yes, så är det. Gött det.
Men då har ni Oskar Eriksson här. Säg välkommen till e-sportens podcast, Oskar Eriksson.
Tack så mycket.
Ska vi se, Tria, eller hur?
Det
I
stämmer.
Team Edin, eller är det Team Edin ni kallar er själva, eller?
Ja, antingen lag Edin eller Team Edin.
Beroende på om ni är i Sverige eller inte, kanske.
Exakt.
Ja. Du, för vi börjar med där, för det första. I curling har man då en etta, en tvåa, en trea och en fyra. För att lite kort skulle beskriva huvuduppgifterna för de fyra olika spelarna. Vad är det?
Om man börjar i ettan då, så lägger den upp själva garderna kan man säga ofta. Den liksom gör setupen för omgången. Hur man väljer antingen offensivt eller defensivt. Och det är ganska få olika slag som den spelar. Antingen en guard eller så drar man in den nära mitten. Eller en guard på sidan om man vill generera mycket poäng själv. Så det är väl det de typen av slagen ettan gör. Och sen får den sopa mycket. Tvåan är väl mer en övergång på både dragningar och utslagningar. Och det är mycket viktigare att den personen är duktig på utslagningar. Speciellt när man hamnar i överläge så är det mycket rensa upp och skapa ett defensivt spel.
Då etta hos er nu är
Kristoffer Sundgren.
Precis, och två är Rasmus
Vrano.
Vrano, ja, som är ny för i år i laget.
Precis.
Och sen kommer du då, vad är det som trea, vad är det viktigt för dig?
Ja, det är väl viktigt, jag ska väl egentligen vara bra på både det offensiva och det defensiva för att kunna generera poäng i offensiven och sen även kunna skapa ett enkelt slag för Niklas då, som är fjärde spelare i laget. När vi bara behöver ta till exempel en poäng eller se till att motståndaren får så få poäng som möjligt. Så jag är väl den som är mest allround kan man väl säga.
Just det. Och sen kommer Niklas som avslutare.
Ja, han ska bara se till att göra vad han måste göra.
Precis. Det är en sak det tog länge när jag lärde mig. Niklas är ju skipper då, vad man nu säger, i ert lag. Jag trodde länge att det var fyran, att det var vad man kallade fyran. Men det är ju väl egentligen att du är lagkapten.
Ja, det kan ju variera, men generellt sett så brukar ju fyran vara skip också.
Men vi kan ta lag Sigfridsson där när Cissi Östlund nu gick in och är fyra och hon är ju inte skip.
Nej, precis. Det finns ju några undantag. Men man kan väl säga att det är väl 90% av lagen i alla fall som spelar att skippen är fyra också. Ofta så är det ju lite lättare att lägga upp en taktik vad man vill få till och man ser hur stenarna kommer och så man är lite förberedd på hur man ska spela stenen själv. Sen finns det ju fördelar så som Sigfridsson gör. Sen gjorde även lag Ulsrud där nu, har börjat den här säsongen. De har gjort en ändring där så han som spelar fjärde stenarna sopar nu.
Ja.
Och för vad han har sagt nu under hösten är att han får väldigt bra dragkänsla just för han följer med alla stenar under omgångens spel. Liksom.
Istället för att stå och titta på dem.
Ja, så det är ju
första liksom.
Man kan ju få det ena eller andra egentligen av att skippa. Så. Men för oss så funkar det väldigt bra med Niklas som skipp på fyra.
Precis. Du, innan du kom hit så höll du på och packade väskorna. En rejäl resa som väntar. Du får berätta, vad har ni framför er nu?
Ja, det blir väl höstens längsta tour egentligen där. Vi var iväg på en 4 veckors tour innan vi kom hem nu för 2 veckor sedan. Så. Det börjar rycka lite i nerven och dra iväg igen. Men nu ska vi ja, höstmörkret också.
Ja, exakt.
Nej, men vi ska börja med en tävling i Champéry, Europatouren. Så det är lite lägre kvalitet än den tidigare tävlingen vi spelade i Schweiz då.
Men det var Swiss Cup Basel som var den
precis.
Senaste.
Och där var det många bra lag. Så det var en kämpig tävling, men vi lyckades vinna den ändå. Det var väldigt kul.
Ja, precis. Det var, ni gick i, ja, det är ju också en historia för sig, curlingens system, men
ja, och det varierar.
Trippelutslagning var det väl i den, va?
Ja, precis. Så, och det varierar ju mycket i spelsystemen, ja. Då, antingen gruppspel eller sån trippel knockout då. Mm. Och vi gillar väl ofta just trippel knockout, för då vet man om man är med i tävlingen eller inte. I gruppspel kan det variera lite. Ibland går du vidare på tre vinster och en förlust. Och ibland är du ute på det liksom. Det beror på hur det går de andra grupperna också.
Men trippel knockout, för att förklara lite, då handlar det egentligen om att förlorar man sin tredje match, då är man utslagen. Men alla lag har för råd att förlora två matcher utan att vara utslagna.
Ja, exakt. Så det är som tre stegar. Några lag går obesegrade. Mm. Några lag går med en förlust och så. Resten går in med två förluster då, för att få ut åtta slutspelslag.
Mm. Och då var det kvartsfinaler liksom.
Ja, sen är det rakt slutspelsträd. Ja. Mm.
Just det. Men efter Champry, vad är det? Då Masters of Curling, det är Kanada eller?
Ja, det blir väl det tuffaste testet hittills i år. Mm. Det är ju topp 15 i världen.
Så det är en av de Grand Slam eller är det?
Ja, den tillhör Grand Slam-serien. Så den kommer bli väldigt tuff. Vi har en tuff grupp också. Fyra starka kanadensiska lag. Så. Det blir ett bra test det också.
Mm. Och så fortsätter ni då sen i Kanada efter det? Eller nej, sen har vi... Är det jo?
Jo, vi stannar. Ja. Vi var lite och spekulera.
Ganska länge, ja, en vecka där.
Ja, så det är en helg ledigt. Så då satt vi och funderade om vi ville stanna kvar i Kanada eller om vi ville åka hem. Mm. Med tanke på att de här tävlingarna börjar så tidigt på veckan, så skulle vi åka hem så skulle vi vara hemma fyra dagar eller något sånt.
Och tidsomställning och allt.
8-9 timmar tidsomställning, så då kände vi att då är det bättre att ligga kvar i Kanada, för tävlingarna går ganska nära varandra, bara en timme med flyget. Så,
just det.
Så hinna träna lite mer och vara väl förberedd för den andra tävlingen istället.
Mm. Och sen blir det hem till Sverige eller till Europa.
Europa, ja.
Och EM. EM. Har det kommit någon officiell uttagning än, eller?
Nej, den ska väl komma nu i veckan. Men det har väl varit klart ganska länge för vår del. Mm. Med tanke på att det är på världsrankingen då. Mm. Så det är de tre bästa resultaten får vi och lag Eskilsson från Skellefteå räkna. Och ja, våra tre bästa resultat än så länge i år är väldigt mycket bättre än deras tre bästa. Mm. Så.
Och är de, och jag gissar att de är med i Champry kanske? Eller?
De är med där, ja. Ja,
men inte sen?
Nej.
Nej. Då kan de kanske inte ens gå med, gissar jag.
Nej, EM, jag tror uttagningen är den här veckan.
Ja, att okay. Baserat på det
idag eller imorgon som liksom slutdatum är.
Ja.
Så EM är väl klart. Det är inte officiellt ändå bara. Nej. Det är väl det som är...
Fan, man tittar som är på bara resultaten så förstår man.
Ja, det är så det är. Officiellt men inte annonserat.
Nej, exakt. Fan, vi ser på säsongen då. Det var seger i Basel och innan det var ni som sagt i Kanada en vända. Hur har säsongen varit än? Ska jag säga, ni började säsongen också i Schweiz, i Baden.
Ja, vi har spelat fem tävlingar och det är väl egentligen den bästa säsongstarten vi har haft som ett lag.
Mm.
Eller med de olika konstellationerna vi har haft de senaste tre åren. Så vi börjar med Schweiz och där kom vi till semifinal. Det var en tajt förlust mot Ulsrud, norska laget. Mm. Det kunde ha gått åt vilket håll som helst. Det var ändå en godkänd start med tanke på en ny gubbe i laget.
De är nu på topp 15? Eller
ja, de ligger där strax under oss i världsrankingen då, men det är för att de spelar lite mindre också.
Just det.
Så sen åkte vi direkt till Kanada och vann en tävling där. Och den var väldigt, väldigt svår tävling. Det var nästan alla topplagen i Kanada och en del europeiska topplag som var med också. Så det var verkligen en king det. Så sen har vi en kvartsfinal, en semifinal och så vinsten senast i Schweiz också. Så på fem tävlingar så har vi vunnit två och gått i två semifinaler och en kvartsfinal.
Så. Känns som extremt hög lägstanivå än så länge, va?
Ja, resultaten har visat det i alla fall. Sen vet vi att vi kan bättre själva som lag också.
Mm.
Det är väl det är lite nya reglerna också, där med nya dyner. Så alla lag sopar med samma material nu. Så. Mm. Många andra lag som missar mycket.
Vi måste ju gå in på det här. Det är i er sport en extremt het potatis, får jag väl säga.
Ja, förra året var väl det konstigaste curlingåret jag var med om.
Ja, okay. Sett till vilka lag som plötsligt gjorde resultat och så, eller? Ja,
det också. Mm. Det var mycket, var man storväxt och så kunde man tjäna mycket på just sopningen.
För ja, okay.
Med de dynorna som lag använde och även
för det kom några nya dyner till i fjol eller?
Som ja,
Som var väldigt annorlunda mot de tidigare.
Om man jämför dem som vi har nu och de vi hade förra året, så kan man väl säga att det var som ett finare sandpapper.
Ja, okay.
Så du gjorde ju reper i isen. Och där greppade liksom stenen tag i reperna, så beroende på vilken riktning du sopade. Mm. Och ju större repor du kunde göra, så fick du stenen att gå i som du ville. Så det var lite som ett tv-spel. Medan så som alltid teorin har varit, är att du kan värma upp isen då, att den glider lite längre och rakare tack vare det här då. Medan förra året kunde du även få den att köla mer, falla ifrån sin ursprungliga linje och sen även bromsa stenen. Ja, och det är inget man kan göra nu, utan nu måste du spela den bra.
Det känns som att man då tog väldigt mycket ifrån den som verkligen släppte iväg stenen, att soparna kunde i princip stanna stenen där de ville.
Ja, nästan i alla fall. Ja,
det är hårdrogare för
det. Nej, men så var det faktiskt. Mm. Speciellt på VM, det berodde lite på isförhållanden. Mm. Och sen med de dynorna så kanske du kunde göra en sån grov inbromsning då på några meter. Just det. På några stenar. Men sen slets ju dynan och hade inte samma effekt heller. Då, så. Men problemet var att man fick ha 3 sådana per match. Eller 4 egentligen, men många lag väl valde att starta med en som var lite sämre för att man skulle kunna förlänga också om man behövde det.
Ja, okej.
Okay. Så.
Ja, jag vet, Niklas var ju extremt kritiska för VM där och sa väl i princip, ska det vara så här så är det ingen idé att hålla på med den här sporten.
Ja, lite så lite, kändes det.
Väldigt uppgivet, det var så ni kände.
Ja, det kändes väldigt tungt för vi ville ju försvara vår titel liksom. Vi hade vunnit VM 2015 och det här var ju första VM:et som kvalade in till OS också, så det var ett viktigt år.
Just det.
Sen hade vi ju chansen, vi var ju nära. Mm. Hade vi vunnit en av de sista 2 matcherna, så hade vi varit i alla fall i ett särspel. Mm. Hade vi vunnit båda så hade vi varit rakt in i slutspel. Så det var ju små marginaler där också, men det är väl de där små marginalerna vi tappade på när de där dynorna användes. Många lag som var större än oss liksom, och 20 cm längre och 20 pannor mer, så kunde de skapa lite mer repor.
Mm. Sen var det World Sweeping Summit eller någonting det hette.
Ja, då skickade vi dit Niklas, han fick styra upp det där.
Ja, för det var väl väldigt mycket curlingfolk som samlades i somras, och just för jag gissar att det här är en mer ideologisk diskussion om vad ska curling vara, alltså på det sättet, lite som kanske de här hajdräkterna i simning för några år sedan.
Ja, man kan jämföra med hajdräkterna och sen de här katapultdrivers och sånt som kom i golfen liksom, vart drar man linjen, vad är godkänt och vad är bra för sporten och inte bra för sporten liksom. Ska man kunna slå 400 meter om man bara har en bra driver, eller ska man vara riktigt bra tränad och ha väldigt bra teknik för att kunna slå långt.
Just det.
Och likadant med simningen, ska du kunna simma fort tack vare dräkten eller för att du är bättre än motståndaren. Så var det med curling också. Vi vill ju att det ska vara att det är upp till spelaren, att det blir en bättre tittarsport, anser vi också, om det sker misstag. För gör man vad som helst hela tiden, så visst det ser häftigt ut, men det blir aldrig någon missar, och det drog också ner liksom, vad ska man säga, spänningen i matchen. Ofta fick du en ledning som var mer än en poäng, så hände det ofta inte så mycket att lag tappade den sen, för du kunde komma åt motståndarstenarna.
Jag gissar att allas lägsta nivå höjdes.
Ja, väldigt mycket. Ja. Så man säger att man spelar kanske på en, för att vinna en tävling kanske du behöver närmare 90%, och då kommer du troligtvis vinna tävlingen om du spelar så bra. Medan förra året var det ju ofta, för att ta det till slutspel behövde du spela 90%. Ja, okay. Och för att vinna kanske behövde ligga på 95%. Mm. Så då räckte det att jag eller Niklas missade en halv sten någon gång i matchen, så skulle vi troligtvis förlora.
Ja,
så med det här så är det roligare nu igen.
Mm, det är det. Mm. Lite nytändning kanske.
Ja, så. Precis. Så det, och just med den här starten också så är det ännu bättre också. Och man ser vissa lag som har gått bra förra året har ramlat ner lite grann, och vissa som gick sämre förra året har kommit upp på toppen nu.
Som kanske har varit bra tidigare.
Ja, exakt. Mm. Man har de som vann OS från Kanada 2014 då. De vann ingen tävling på hela förra året på precis den 15 tävlingar.
Mm. Och säger en del ändå.
Ja, och nu direkt när den här säsongen startar så har de vunnit en av 3 eller något sånt. Så.
De stod på barrikaden med Niklas.
Ja, det var många i toppen som ville få bort det där, men sen var det ju även lag som använde den då för att andra lag använde det. Då är det ingen idé liksom. Det var, så det bara eskalerade ju.
Mm. Ja, och återigen, hajdräkten, fall du inte simmade i den så kunde du inte vinna.
Nej, exakt.
Så hade alla dem.
Nej, exakt. Så du var ju tvungen helt enkelt.
Mm. Men 5 veckor, vad sa du, borta?
Ja,
vänta nu.
Lite drygt 5 veckor.
Mm. En stor resväska där.
Ja, det är bra. Vi har ju sådana här guldkort med SAS. Men, ja. Så vi får väl packa ordentligt. Men det är ju krångligt att konka med hela tiden också.
Mm.
Så, nej, men det blir att packa och så får man se till att tvätta lite däremellan också.
Mm.
Det är svårt att packa för 5 veckor.
Mm. Jo, det är lite onödigt kanske.
Ja.
Hur är livet på touren? Hur är det kul att vara iväg?
Ja, jag tycker det är väldigt kul. Det blir ju lite dödtid ibland när man inte riktigt har så mycket att göra mellan tävlingarna. Men vi ser till att träna bra, curling och fys och till att göra lite annat också. Kanske man går på någon bio eller provar någon annan sport när man är där borta.
Då måste ni gå på en hallhockey.
Ja, det har vi varit.
Ja.
Vi var även på World Cup nu
i
Toronto.
Då, ja.
Så vi hade vägarna förbi, så då såg vi Sverige-Finland-matchen. Ja, inte den bästa matchen,
nej.
Men jag hade... Det var roligt att ha sett Nordamerika-Sverige-matchen kanske dagen efter.
Tror jag. Ja, den var speciell. Ja.
Nej, så det gäller att hitta på lite grejer när man är där också, så det inte bara blir att man sitter på hotellrummet och inväntar nästa tävling, utan att man ser till att hitta på lite grejer med laget och ha kul och sånt under tiden.
Min känsla med curling är att det går i princip att nörda ner sig hur mycket som helst. Har jag rätt?
Ja, både ja och nej. Liksom. Det...
Jag tänker just videoanalys och sitta och titta de andra lagen, vad gör de och sånt här.
Så går det ju absolut att göra. Det går ju att hitta små svagheter liksom i vissa lag. Liksom man vet att men kan vi få den här fyran kanske och spela hårdare takear istället för att dra, så kanske vi kan få ut en miss till slut av han.
Mm.
Men det är väl inget som vi jobbar jättemycket med, utan det är väl man möter samma lag ganska ofta under året. Så man... Det sitter mer i skallen också.
Mm.
Men framförallt så sitter det ju att vi själva behöver spela bra.
Mm.
Gör vi det så räcker det oftast. Då. Så länge våran högsta nivå och lägsta nivå är bra, så ger vi oss chansen att vinna matcher.
För vi tar sporten i Sverige, så känns väl som en av de typiska OS-sporterna. Där det blir stort intresse var fjärde år med OS och det. Men det sänds ju givetvis VM och sådana. Men givetvis så vet alla att det är en stor skillnad i Kanada. För att säga så här, hur stora är ni i Kanada?
Ja, men det är ganska stor skillnad mot hur vi framstår som i Sverige. Liksom. Så direkt när vi kommer till Kanada och man kan gå på gatan, så känner någon igen Niklas då, som är väl mest känd i laget. Då, så får vi stanna och skriva någon autograf ibland. Liksom, så det är lite kul.
Mm.
Det händer ju inte direkt på Karlstads gator.
Nej, det är inte så.
Och sen framförallt när man nämner OS, så är det ju väldigt upphypat. Och det är kul att det blir det här i Sverige också.
Mm.
Det är en av de sporterna som det tittas mest på av svenska befolkningen. Så.
Men det finns ju några sådana här som folk verkligen gillar att titta på OS.
Ja.
Också som jag hade en sån nu på sommar-OS, gymnastik, som jag satt och tittade jättemycket på. Och ser ju aldrig på annars, men vi satt hemma varje kväll och tittade. Liksom.
Många sporter liksom som dyker upp på OS som inte visas på liksom de vanliga kanalerna.
Mm.
Curling är väl en sån sport också som tyvärr inte visas lika mycket. Det finns ju intresse på OS, och jag tror intresset skulle kunna vara ganska högt också på ett VM till exempel. Och det finns ju bra liksom,
produktioner.
Ja, framförallt borta i Kanada så är det mycket bra. De här Grand Slam-tävlingarna är väl det är bättre klass på dem än ett OS egentligen. Det är svårare att vinna dem än OS.
Mm.
Så... Och det, de
just för att det
ju.
Bara är ett kanadensiskt lag på OS, ska vi säga.
Exakt. Det. Så liksom, om man kollar på världstoppen, så är det ju 7 eller 8 lag kanadensiska. Så.
Ja, okej. Okay. Det är så.
Så när alla de är med på Grand Slammen, då behöver vi slå alla dem.
Mm.
Och på OS behöver vi förhoppningsvis bara slå ett då,
för att
vinna guld. Så. Det finns väldigt bra curling att se på, men sen är det upp till svensk curling och svenska tv-bolag att kunna sända det också.
Mm.
Och det är väl just där det tar lite stopp.
Jag gissar att det är en problematik för att alla de här Grand Slam-turneringarna är i Kanada, och tidsskillnaden, det kan vara 9 timmar för han är borta i västra delen. Liksom.
Ja, precis. Så just att sända det live blir ju svårt då.
Mm.
En eftermiddagsmatch där blir ju mitt i natten här hemma, så det blir ju som NHL liksom. Det blir inte så många
och
tittare.
Även fall jag gissar en förmiddagsmatch skulle ju kunna sändas bra här, men det blir fortfarande att plocka ur en.
Ja.
Det blir svårt att få någon sammanhang i det.
Ja, precis. Så det är väl det som är problemet också. Skulle behöva få lite mer tävlingar här. som har bra produktion då, liksom. Men ja, vi får se om det växer. De, det kanadensiska tv-bolaget som jobbar med Grand Slam växer, och deras intresse just för curlingen är väldigt bra. Det, det var den sporten som de tjänade mest på just nu i alla fall.
Så, vi vilket tv-bolag är det där?
Sportsnet.
Ja. Och de, ja, de hade har ju NHL också, ska vi säga.
Ja, de hade bättre tittarsiffror än om man tar till exempel Toronto Raptors, deras basketlag och sånt. Och baseballen då, förutom vissa slutspelsmatcher. Så när slutspelsmatcherna i curling från Grand Slam visas, så
kanske inte Blue Jays där, de är extremt heta håller på.
De går bra nu i slutspelet igen, men ja, så det är, ja, men det är kul att det är med och konkurrerar där i alla fall. Så vi hoppas det kan komma in lite mer intresse på svensk tv också.
Men ni, tjejerna där, de hade ju en stor tävling i Stockholm här för några veckor sedan. Där det kom lag från hela världen hit och spela. Men det finns ju ingen sån tävling på killsidan. Det enda ni spelar hemma, då är det SM och
ja, tyvärr och är det så. De har försökt jobba upp lite grann just den här tävlingen, men de har lagt fokuset på att få till den här damtävlingen så bra som möjligt. Och nu har ju den elitstatus. Det är, de bästa lagen kommer. Det är bra organiserat, det är bra priser. Så förhoppningen är väl att det kanske kan bli en här tävling i Stockholmsområdet inom några år.
Det är mycket dyrare. Alltså måste prispengarna upp för att de bästa lagen ska komma på
den här sidan? Ja, jag tror det behöver alltså vara skapligt i alla fall. Det behöver inte vara som Grand Slam-tävlingarna. Men
det som några av de andra borta i Kanada, gissar jag.
Ja, att det ligger där kanske på en $10,000 till första pris. Inte jättemycket liksom, men det är ändå, då är det okej. Det skulle locka en del lag. Sen beror det lite på när den ligger också. Krockar den med många stora tävlingar, så kanske inte intresset blir så stort. Men det gäller att hitta en helg där man kan få säkra de bästa europeiska lagen, och sen kan det även komma då några kanadensiska lag eller
kanske i samband med någon av de här andra stora europeiska.
Precis, så att det var ju så de hade en i Oslo förut som den lades väl ner för 4-5 år sedan kanske. Och då låg den, tror jag var veckan före den i Basel då. Så då var det ju en del lag som spelade båda två. Så det, då funkade det väldigt bra då.
För vi går in lite på pengadelen. Vad är prispengarna på en Grand Slam-seger om man vinner där?
Skulle man vinna en, så generellt cirka $25,000 är det. Så det är bra.
Ja, det är bra pengar.
Så nej, men det är väl ett mål i år att försöka vinna en sån. Vi har en 6-7 chanser på oss då. Så det, men det är inget icke-kanadensiskt lag som har vunnit den.
Nej, vad var det? Och inte ens, hur var det i finalen?
Nej, det är Niklas.
Ja.
Eller vårat lag för 2 år sedan, och så Niklas gamla lag typ 2012 eller något sånt. Det är de två lagen som har varit i final. Så ja, det krävs en väldigt bra insats för att komma dit. Bara ta sig först i slutspel, och sen ska man vinna 3 raka matcher där mot de bästa lagen. Så men det är häftigt. Det är ett stort mål det här året.
Annars då, hur får ni det här att gå runt? Ni är väl, har väl SOK-stöd, gissar jag.
Ja,
som det är
nästan till bara.
Lite, eller?
Ja, förbundet, det stöttar väl de internationella mästerskapen, så de står för den kostnaden då. Men annars är det ju SOK som gör det möjligt för oss att kunna tävla så mycket vi gör. Och även att vi kan spela på heltid, inte behöva jobba här hemma. Det hade ju inte gått så mycket som vi tävlar. I år blir vi knappa.
Svårt med en arbetsgivare, jag sticker i 5 veckor.
Ja, exakt. Ja, men jag kan jobba på söndag kanske.
Ja, exakt.
Nej, men så det gör det ju möjligt, och det är det som krävs, för vi är ju så mycket borta i Kanada och tävlar liksom. Det blir ju väldigt svårt att ha ett jobb eller ens ett deltidsjobb. Så att de stöttar det, det är det som får det göra att det blir möjligt.
Är det liksom några startpengar i sådana här större tävlingar, att man får lite?
Ja, det är lite per vinst kan man väl säga.
Okay.
Så vinner du en match så täcker det väl startavgiften.
$1,000
brukar det vara, eller $1,500 liksom, så. Ja, så varje match man vinner så får man ju lite grann liksom. Men det är ju små potatis mot att vinna tävlingen.
Men får man se rent hur ni får det att gå runt, hur viktigt är det att liksom rent ekonomiskt göra sådana resultat, eller hur mycket har ni ändå?
Ja, det är väldigt viktigt för oss. Vi får ju ett litet stipendium som ska täcka hyra och sånt där hemma, men vill vi få någonting som vi kan lägga på på sparkontot liksom, så, här, så behöver vi ju vinna. Gå bra liksom, dra in prispengar över året. För stipendiet som sagt, det täcker ju kostnaderna, men ja, så vi, hela tiden när vi tävlar så har vi inga utgifter liksom, så.
Ja, just det.
Så ju mer vi tävlar ju bättre är det för oss, men som sagt, stipendiet, det är inget, det är ingen pension eller något sånt liksom, så. Så ska vi ha någonting när vi väljer att lägga skorna på hyllan, så gäller det att vinna lite grann.
Ja, jag vet, jag pratade med en friidrottare för ett x antal år sedan som också hade SOK-stöd. Så han pratade att vi friidrottare, vi har ofta pengar att åka på träningsläger och sådana grejer. Problemet är att betala hyran här hemma och köpa mat här hemma. Liksom, ha pengar att leva för. Lite åt det hållet.
Ja, så där har vi det ju bra. Och just det stipendiet är ju till för att vi ska kunna spela heltid. Att inte behöva ha jobb. Det ska liksom täcka den kostnaden.
Just det.
Så ja, det är väl bara att tacka att vi har den möjligheten.
Du, nästa OS är det ju nu. Som är ert OS, om vi säger så. Pyeongchang.
Ja.
Ja, när exakt? Vilka månader?
Det går väl i februari. Någon gång i början till slutet av februari. Det håller väl på en 2-3 veckor.
Det är ändå inte jättelänge kvar. Nej. 1,5 år.
Ja, det kändes ju ganska länge sedan efter förra året. Ja, då var det så att 2,5 år, det är ganska länge. Och så gick det där året ganska fort. Och så nu står vi här ett drygt år kvar liksom. Så. Man börjar tänka på det lite mer och mer. Det blir väldigt kul om vi får spela det.
Ja, för det här året är kvalificerande. För Sverige har en plats. Det är inget...
Nej, det är faktiskt det är inte helt säkert med tanke på förra årets resultat också. Så.
Just det.
Det är ju 10 nationer som spelar. Och då är det, Korea har en plats som värdnation. Och sen är det de topp 7 på de här två VM:erna, som det som var förra året och det som kommer nu då, i april. Så 7 nationer som kvalar in via. Så man får poäng då, så ettan får mest poäng och så blir det neråt. Och så topp 7 över de två åren som kvalar in direkt. Sen alla lag som har spelat VM de senaste 2 eller 3 åren får chansen på ett återkval om de sista två platserna.
Just det.
Så det gäller väl att vi håller oss i alla fall inte...
Vad blev slutplaceringen på förra VM?
Sexa. Så vi behöver se till att hamna åtminstone 5 eller 6 igen då. Sen beror det lite på. Asien har ju kval och vi... EM har ju kval, eller Europa har ju kval via EM då, vilka lag som får spela VM. Så beror ju lite på vilka som kvalar in där också. Så att säga att Japan eller något sånt lag som gick bra förra året missar VM, att Kina och Korea spelar VM istället. Okay, så då kan ju bli nästan automatiskt om de bara vi vinner några matcher. Så nej, men det ska lösa sig.
Och sen den svenska platsen då, den är kvalificerad på den här.
Ja, det är väl säsongen. Resultat de senaste åren då, med den här inräknad då.
Det ska väl mycket till, va?
Ja, det, så länge inte vi bryter ihop laget liksom, så är det ju vi som kommer spela. Jag har svårt att se något annat.
Och har de andra SOK-stöd? Hur är det med sånt?
Nej, de har lite stöttning av curlingförbundet.
Just det.
Men de spelar inte lika mycket som oss heller. De har inte samma erfarenhet. De har spela någon junior-VM, ska spela universiaden nu i den här säsongen. Då, så de börjar väl komma upp lite grann, men det krävs ju mycket matcher och mot de bästa lagen för att vara förberedd för en sån stor tävling. Även innan de kanske spelar sitt första VM eller EM också.
För dig var det första OS, eller hur?
Ja, jag var med
som reserv.
Ja, både 2010 och 2014 så var det.
Just det.
Jag, från 2009 så var jag reserv i Niklas lag, så jag var ju med på alla mästerskap från deras första mästerskap. Så. Den rutinen började ju steppas upp lite, så nej, men det är bra. Det är väl den här nya killen Rasmus då, som är lite mer ovan. Så det är väl viktigt att vi har bra resultat där då, mot SOK. Då, så. För vi har ju bra resultat som lag innan också, med 2 EM-guld och 1 VM-guld. Så. Det gäller. Gör vi bra i år så
ska det vara lugnt.
Då ska det se bra ut mot OS.
För det är väl inte hymla med. Det är väl OS som är det absolut stora målet, där ni har att blicka mot.
Ja, det är det ju. Det var det ju när vi satte ihop laget sommaren 2014. Då var det ju för att kunna vinna VM, eller OS-guld. Så Det är 4 år, det är mycket som kan hända liksom. En som blir skadad, vi behöver byta ut en spelare. Ja. Och så allt det där med sopningen också. Liksom. Så man vet ju inte riktigt vad som händer nästa år heller. Nej, utan det. Men förhoppningsvis så ska allting rulla på bra och vi är väl förberedda inför OS-säsongen.
Till sist, bara du var inne på det där med att Kanada, och hur svårt det är i Grand Slam-turneringarna och ens gå till final, som man ser på historien. Det är ändå inte så ovanligt att Kanada inte vinner OS-guld.
Nej, de vann ju nu.
De borde de inte vara lite mer dominanta när de ändå är så pass dominanta, har liksom så många av världens bästa lag.
Ja, man tycker det. För man, och om man även ser till VM exempel, också, VM och OS.
Ja, men precis, man tittar på en annan sport där det är ett land som dominerar med bordtennis när Kina dominerar så enormt mycket. Ja. De skulle kunna skicka dit 20 spelare troligtvis som slutade alla. Liksom. Men det är ändå väldigt ofta det är två kineser i final i pingis i OS.
Ja, det stämmer. Det är väl just det att många lag, om vi tar oss, Norge, Skottland, Schweiz och sådär, ofta som blir det ett bra lag i landet. Mm. Och då kan ju det laget bygga upp mycket rutin av mästerskaperna, medan Kanada är det ju väldigt tuff konkurrens att bara ta sig ut från deras VM-kval och OS-kval. Liksom. Mm. Så de är ju inte samma vana.
Det kan komma lag som inte har spelat internationella mästerskap.
Ja, exakt. Liksom. Mm. Så självklart är det ju ett väldigt bra lag, men sen är det ju där kommer vi ikapp lite och har mer rutin. Många lag i Kanada spelar bara i Kanada också.
Just det.
Så säg ett OS som gick i Sochi då, och så nästa går borta i Korea. Liksom. De kanske aldrig har varit utanför Nordamerika liksom, och tävlat. Så det blir ju en omställning för dem också.
Hur annorlunda isar och sånt är det när man kommer på sådana ställen?
Ja, det brukar inte vara jättestor skillnad, men det kan vara lite grann. Det är ofta
så de kanadensare som gör i ordning isarna? Eller hur?
Ja, det brukar vara. Det är väl en 2-3 personer som åker runt och gör isen på de stora mästerskapen som man vet ungefär vad man har att vänta sig, men sen beror det lite på arenan och hur vädret och sånt där. Men ofta så är det ganska, det är en standard de försöker efterlikna liksom, att det ska vara en viss hastighet och en viss mängd köl då.
Ja, för Sochi, det var väl ingen vinterlandskap där nere direkt?
Nej, vi spelar väl vi kunde ju gå med shorts vissa dagar, så det var ganska trevligt.
Ja. Ja, som sagt, kul att du ville komma och lycka till på resan borta i Kanada. Och till er som har lyssnat så säger vi att nästa vecka kommer Johan och Janne tillbaka med Motorpodd, och så kommer jag och Jakob om 2 veckor igen och prata sport. Ha det gött så länge!